Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi vill varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet innehåller grafiska beskrivningar av grovt våld.
Du lyssnar på Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar grova brottslingar som muckar från fängelset och nu är ute i samhället. Ja, nu har jag kört nästan 7 timmar, men det är det så värt, för idag ska jag träffa Rickard Viking Flinga. Svensk-amerikanen som fick 45 års fängelse i Texas, känd för att jag bokstavligen har avrättat en pedofil. Rickard misstänkte att en man hade begått sexuella övergrepp mot hans då 7-åriga dotter, så han sköt honom med minst 11 skott i huvudet. Rickard Flinga har även varit medlem i det ökända fängelsegänget Aryan Brotherhood och dömdes för mordförsök under tiden han satt inne. Och efter 20 år i fängelse i Texas, 13 av dem spenderade han på isoleringen, så utvisades Rickard Flinga till Sverige i mars år 2000. Men alltså, vad var det egentligen som hände? Vem är han idag? Alltså, jag har så många frågor och ser verkligen fram emot det här mötet.
10-15 stycken trosor från små barn i nattduksbordet. Då var det, jag bara gick. Flipped out. Jag var tvungen att ladda om.
Ångrar du att du dödade honom?
Nej, inte alls.
Nu sitter jag här i lobbyn på ett hotell. Börjar bli lite nervös att han inte ska dyka upp. Aj, aj, aj. Sitter en timme och 15 minuter. Jag åker fan hem till honom. Han bor en timme härifrån.
Om 400 meter ligger destinationen till höger.
Jag närmar mig. Så här är bara skjul och gamla julgranar. Det här är verkligen mitt ute ingenstans.
Hallå, Rickard!
Ja, han har hört mig ropa här utanför. Så snart kommer Rickard Flinga ut genom dörren. Hoppas vi. Medan vi väntar på att huvudpersonen ska dyka upp kan du få lite snabb bakgrundsinfo om vem Rickard Viking Flinga är. Han föddes i Argentina år 1951. Mamman var finlandssvensk och pappan tysksvensk. När han var liten flyttade han till Los Angeles där han växte upp innan han skaffade fru och 2 barn i Texas. Rickard är en av de svenskar som suttit allra längst i fängelse i USA. Men till skillnad från Annika Östberg som många känner till blev det aldrig något folkkärt sommarprat i P1. Istället har Rickard hamnat här, på en bakgård av ett nedstängt fik vid den enda rondellen i något som kanske en gång kunde liknas vid en by.
Det är Spillevink! Vad fan! Här har man kört 50 mil ut. Och så kommer du inte.
Så, där har vi askfat. Titta! Men nu har vi hittat varandra i alla fall.
Ja, förlåt. Och här är det 4 samtal som jag har missat från dig.
Det gör jag.
Men jag stänger av det för det är ingen som ringer mig. I don't have any friends.
Har du det ganska ensamt nu? Du har ingen familj och sådär?
Nej, ingenting.
Ingenting.
You know, det här är... You know, jag har längtat efter att få träffa dig och sen går det här snett. Som att ingen kommer hit.
Nej.
Nobody comes here. Ibland kommer det någon som har kört fel och undrar. De har öppnat en liten ställe här under mig. De gör matlådor och sånt. Och när de är stängda, då kommer de och knackar på. Ja, men var är matlådorna? It's not my business, it's not my business.
Hur länge har du bott här då?
Jag körde lastbil för kommunen här. Och jag gick i pension 5 år sedan. Så det är 7 år.
Men trivs du här? Är det bra?
Nej.
Nej.
Nej, jag trivs inte på grund av att det är så nedsliten. Jag har betalningsanmärkningar. Jag kan inte förstå det. I can't buy an apartment. Mm. Och jag bara sa, okej, men jag har inget val. I take it. Mm. Förstår du? In other words, I don't have any choice.
Ricka Flinga verkar vara mycket ensam man. Hans ansikte är ärrat av åren. Under hans vänstra öga är det tatuerat en tår. En tatuering som bara den som har suttit för mord får bära.
Är du stolt över din tår?
Nej.
Nej.
Nej. Det var bara någonting som man gör.
Vi ska börja med dagen som förändrade hans liv för alltid.
Hon var nästan 8.
Mm.
Det hände 7 juli 81. Och när ett barn är 20 år gammal, man säger inte bara okej, men gå och duscha nu. Förstår du? Mamma, she makes a bath och klär av henne och allt. Och hon hade inga trosor på sig. Då frågade min fru, you know, ibland kissar de på sig när de är unga och gömmer dem. Och hon började grina. You know, I didn't know. Jag sitter och röker och tittar på tv. Vad kom fram var att hon sa att den här mannen hade tagit hennes trosor. Vem? Vadå? Förstår du? Det var katastrof på en gång.
Men det måste ju vara det mest fruktansvärda en förälder kan vara med om. Att få höra att ens barn har blivit sexuellt utnyttjad på något sätt.
Ja, dottern hon var helt förstörd. Hon visste vad var fel. Men hur det här, how do you say, how this unfolds en pappa är närmare till sin dotter. Och när någonting gick jättesnett för henne i skolan eller hon blev mobbad, eller hon sprang till mig.
Mm. Ni hade så nära kontakt.
Ja. Och hon berättade att under den tiden var det sommarlov från skolan. Och en liten tjej i hennes ålder, då vill man hjälpa till och försöka vara en liten mamma själv. Mm. Så det var dags att stoppa en mint i tvättstugan i torktumlarna. Mm. Så hon får sin mint och springer ner och sen kommer den här mannen in i tvättstugan efter henne och stänger dörren. Ja, plockar upp henne, sätter henne på tvättmaskinen och klär av henne. You know? Och det var ingen våldtäkt, men han gjorde nästan...
Tafsade på henne.
Ja, absolut. Mm. You know? Och sa till henne, och det är som att om du skulle säga till mig, okej, Rick, if you do this I'll kill you, då skulle jag bara säga ja, visst, you know. Men en litet barn, han sa det, jag kör halsen av dig om du säger någonting. Så hon var skiträdd. Och sen kom det fram, och då var det kanske en timme, mycket tårar och gråd, vad ska vi göra, hur ska vi bevisa, förstår du allt det här? Så jag hade en pistol, alla har pistoler i USA. Så då var det, puss, puss, kram, kram. Då hoppar jag in i bilen och åker till var han bodde och knackade på.
Och här händer det så jag tror att många föräldrar kan fantisera om. Om en pedofil hade gett sig på ditt barn, vad hade du gjort då? Ricka Flinga gör det som de flesta har en spärr emot. Istället för att kontakta polis eller socialtjänst bestämmer han sig för att ta lagen i egna händer.
Och han öppnar dörren och jag slår in dörren och slår honom med pistolen. Och då jag hade slagit honom rakt i ansiktet med pistolen. Och då var han ner på golvet och han bara krep in mot sin sovrum. Och han sa, I have to give you something, Rick. I'm sorry. Hela den här spelet. Och jag tänkte, fan, den här fanskapen har en pistol i nattduksbordet.
Du tänkte det var det han skulle
hämta? Ja, absolut. Mm. Så jag var bakom honom hela vägen dit med pistolen. Och när han öppnade den här, det var, jag skulle tippa på 10-15 stycken trosor från småbarn i nattduksbordet.
Mm.
Och sen sträcker han ut handen och säger, ja men det här är din dotters. Ja, då var det, jag bara gick, flipped out. Men började skjuta honom.
Hur många skott var det?
Jag vet inte, jag var tvungen att ladda om. Det var en model 90 Beretta, 9mm. Och den hade fem, sex skott. Mm. Och jag laddade om.
Jag tror jag läste 11 skott.
Ja, 11, 12 skott. Ja, någonting 11, 12 sånt. Men efter det, då visste jag att det är kört.
När jag sitter där i bilen och hör vad Rickard Flinga berättar är jag extremt delad. Å ena sidan har vi en pappa som mördar en pedofil. Han dödar ett svin som ger sig på de mest skyddslösa i samhället, barnen. Å andra sidan, det är bara vad Rickard säger. Jag sitter i en bil med en man som utan vare sig polisanmälan, utredning eller rättegång bestämmer sig för att det är han, Rickard Flinga, som ska vara både domare och bödel.
Ångrar du att du dödade honom?
Nej, inte alls. Jag bara ångrar att jag inte var klok nog att... Det är inte att springa bort från det, men på sätt och vis att göra det på något sätt som jag skulle inte åka fast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Oh. En flyktplan liksom.
Ja, jag hade ingen plan eller någonting.
Nej, Rickard Flinga hade verkligen inte en flyktplan efter att han skjutit 11 eller 12 skott på nära håll i huvudet på en man som han misstänkte hade begått sexuella övergrepp på hans då 7-åriga dotter.
Och då var det bara hej då familjen och stack.
Kan du säga någonting till din fru och dina barn och så innan du åkte?
Inte så mycket.
Mm.
Inte så mycket. Man kommer in i en viss... It's a defensive, like a shock tillstånd. Det är inte någonting som man gör varje dag.
Mm.
Men det var, you know, I'll get in touch. Jag ringer, okej. Okay. You know, jag måste dra nu. Mm. Och sen blev det inget mer efter det.
Om Rickard Flinga hade gjort samma brott i Sverige hade han riskerat livstid. Men i praktiken kunde han vara ute igen efter 14 och ett halvt år. Nu befinner han sig i Texas.
Texas, our Texas, all hail the mighty state.
Där livstid kan vara tills du ruttnar bort och där mord kan straffas med döden. Rickard snodde en bil och körde mot delstatsgränsen.
Och jag hade en väldigt, väldigt tung missbruk när det gäller sprit. Drack väldigt tungt. Och det är hur jag åkte fast. Jag satt på en krog i Dallas.
Så du gick in på en bar då och började syppa liksom? Du visste inte vad du skulle göra?
Nej, jag visste inte. You know, jag ville komma ut. Jag var en liten bit, typ mindre än det här.
Mm.
Men de hade en... They had a bus station.
Mm.
Greyhound heter det.
Mm.
Buses. Så jag hade köpt en biljett och bussen skulle inte gå för typ 3 timmar.
Mm.
Så då går jag bing, ding, 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 rakt in på en krog och sitter där och super.
Mm.
Men det är hur det gick snett.
Och snett gick det. Rickard sitter full som ett as i baren. När han ska gå på toa ser bartendern pistolen, alltså mordvapnet, sticka upp under t-shirten. I Texas får du bara dolt vapen, men bara om du har licens för det. Bartendern ringer den lokala polisen. När Rickard Flinga kommer ut från toaletten märker han att något är fel.
Kvinnorna tar sina väskor och jag tänker, what the fuck is going on? Och då började det klicka och de kom fram till mig och like a really stupid move är att jag tar mig bort från... I jump off the chair och jag drar ut pistolen och pekar den på polisen.
Nej.
Och det var... Ja, det var inte så roligt. Ja, mm. Så jag fick ganska mycket stryk.
Det kan man ju förstå om du drar vapen till dem, att de måste ju smälla ner dig.
Åh ja. Mm. Ja, spark i huvudet. De ja, sparkade ju tänder och sånt.
Mm.
Då var det slut för mig.
En blodig Rickard Flinga släpas ut från baren i handfängsel av två mindre roade poliser som ska ta honom till polisstationen ett kvarter bort. Rickard är vid det här laget gripen för att ha burit ett dolt vapen och våldsamt motstånd. Men sen gör Rickard Flinga bort sig totalt.
Vi kom till korsningen och det var som en korsning i mitt liv på sätt och vis. Det var spriten och allt gick lite snett i huvudet. Och jag frågade, you know, I said, can I ask you a question? Och de bara tittade på mig och bara, yeah, sure, what is it? Och jag sa, how did you find the body so fast? De fattade ingenting.
Oh.
De visste inte vem jag var. Mm. Ingenting.
Det är som hämtat ur någon dålig film.
Ja, ja. Ja, I screwed myself. Ja. Och sen var det en helt annan stämning.
Direkt när Rickard Flinga kom till polisstationen gjordes en slagning. Och det visade sig att han redan var efterlyst för mord.
Jag gjorde deras jobb för dem. I did their work. You know?
Hur mycket har du tänkt på det? När du suttit i fängelse och haft väldigt mycket tid att tänka?
Inte mycket. Och visst, man ger sig stryk inombords att vilken jävla idiot. Det finns ingen poäng att allt det, man kan inte främja, you can't change it.
Nej, Rickard Flinga var fast. Nästa anhalt blev häktet. Där satt han under 14 månader till ljudet av medfångarnas skratt över hans klantiga fråga till polisen. Hur hittade ni kroppen så snabbt?
Och man sitter och snackar med dem. How did you get busted? Yeah, I did this stupid thing. Ja, yeah, de skrattar om det. Mm. You laugh about it. Like, what a fool.
Rickard var dock ingen duvunge när det gäller kriminalitet. Han visste redan hur det funkar bakom galler.
Nej, jag hade suttit 5-6 olika delstater. Det var mest, jag är en gammal bankrånare. Det var bankrån, stöld.
Efter 14 månader på häktet är det dags för rättegång. Under de här 14 månaderna har mycket hänt. Rickard Flinga har inte längre en familj. Enligt honom var det han som klippte banden då han förstod att det var kört.
Men fanns det någonting som gjorde att du fick mindre straff just för att du dödade en pedofil?
Nej, grejen är att jag tog aldrig upp det och det är många som har frågat mig. Och här är problemet med det att då skulle åklagaren ställa sig upp och säga det är vad du säger. Det är vad du säger. Kan du bevisa det på något sätt? Om jag kan få min dotter att komma till rättssalen och berätta... Då skulle det vara en helt annan bild.
Men Rickard säger att han inte ville utsätta sin dotter för en rättegång. Och dessutom hade han ändå aldrig haft råd att flyga exfrun och dottern till Texas.
Att sätta henne in framför en jury och ha en åklagare som är på henne. Ja, men visa oss var han rörde dig. Vad gjorde han? Förstår du? Då, she was healing through this. Thing, right?
Om det är sant som Rickard säger, det vet inte jag. Det jag vet är att han hade kunnat få betydligt lägre fängelsestraff om dottern tvingades vittna om det påstådda övergreppet.
Nej, det går inte. Nej. Det går inte. You know, hon måste gå vidare. Och min fru hade träffat någon annan och det var, you know, den biten av mitt liv var helt bortklippt.
Mm.
It's gone. Det är över.
Men har det funnits många som anklagar dig för att det är en efterkonstruktion? Alltså att du sköt den här killen av en annan anledning. Men det låter bättre att skjuta en pedofil.
Nej, jag har hört det förut.
Mm.
Jag har hört det förut. Och allt jag kan säga om den biten är att det är hur jag säger. That's what it is.
Åklagaren yrkade på livstidsfängelse. Men domaren vände sig och tittade på Rickard.
Så han tänkte på det kanske 2 sekunder och sa nej, men på grund av your education, you were in the military under Vietnamkriget och bla bla bla. Så då fick jag 45 år.
45 år fängelse i Texas. Ja, ni fattar. Det hade krävts en hel poddserie bara för det ämnet. Men lugn, du ska få en inblick i fängelsetiden. Rickard Flinga, som redan hade suttit i några resöter, visste vilka regler som gäller för den som vill överleva på insidan.
Nej, man tittar inte. Det är som att när man är på en avdelning i Texas, when you're in a cell block, det är 25 cell lång, 3 våningar. När man är på väg tillbaka från middag eller någonting, man går raka vägen till sitt cell och går in. Det är inte som att man går förbi och tittar in och ser vad folk gör. Mm. Då kan man få stryk. Man kanske ser någonting som ingen vill att du ska se. Men det var en man som var bed. Och de väljer vem de vill ha sex med, förstår du? Och han ville inte ha sex med den här killen. Så det blev en våldtäkt, men det är ingenting som... Det går över, förstår du?
Men nej, jag kommer aldrig kunna förstå det här. Hur våldtäkter, misshandel och mord kan bli normaliserat, vardag. Rickard Flinga har skrivit en bok där han försöker förklara hur det är att sitta i fängelse i Texas. Boken heter Iskallt och stenhårt och börjar med att Rickard försöker mörda en medfånge. Ljudboken är uppläst av Carl Jakobsson.
Han hade händerna om min handled och försökte skjuta ut kniven ur bröstet. Och då lutade jag mig mot honom och körde in den igen. När de hittade honom låg han på golvet med en stor del av tarmarna runt midjan.
Och jag hade stuckit ner honom, men det blev lite övervåld. Men,
det var väl ganska mycket övervåld?
Ja, men det finns ju tillräckligt vakter, förstår du? Det var inte deras uppgift, deras vaktens uppgift var att man inte rymmer. Mord, det är ingenting. Så länge de bara dödar varandra, då skiter vi i det. We don't care.
Mannen som Rickard Flinga lämnade att dö med inälvorna på golvet överlevde mirakulöst. Och tack vare att ingen vittnade fick Rickard bara några år extra adderas på sitt redan långa fängelsestraff för mordförsöket.
Det här var absolut inte roligt och det är inte som att jag skäms för det, men...
Varför behövde han dö då?
Ja, men det handlade om pengar. Det handlade om pengar. Han hade pengar och respekt. Det här handlade bara om typ $10.
Oj.
Ja.
Ett människoliv, $10. Rickard Flinga berättar att det var mycket pengar i fängelset. De köpte limpor och cigaretter, kaffe och andra produkter i kiosken. Men den var bara öppen 2 gånger i månaden. Allt handlade sedan om byteshandel mellan fångarna. Lånade 2 paket cigg blir du skyldig 3.
Det är tillit grej. Annars kan det gå snett som det gick i det här fallet. Folk vet. You can't have too many secrets in prison. Så hur som helst. Och när han blåste in av oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Han fick en chans. Han gömde sig någonstans. Oh, I forgot. Sorry, now I'll get it next time. Och sen, till slut, det blir ingen next time. Och då blir vi hånad.
Att blir hela gänget drabbat då? Liksom.
Ja, inte hela gänget, men hela konceptet är att you don't fuck with us. Don't fuck. We'll leave you alone. It's no problem. Don't fuck with us. We don't fuck with you.
Vad är det då för gäng som Rickard Flinga tillhörde? National Geographic.
The Aryan Brotherhood. One of the most powerful and notorious gangs in the history of US prisons.
Aryan Brotherhood, Ariska brödraskapet, är ett fruktat, kriminellt, högerextremt gäng som står bakom hundratals mord både innanför och utanför murarna. Som de flesta gäng i amerikanska fängelser bygger tillhörigheten på hudfärg.
Typ 60, över 60% av fångarna i Texas är svarta. Och då blir det, om jag säger att men du är en rasist. Nej, jag är inte en rasist, I'm a realist.
Bland andra FBI beskriver Aryan Brotherhood som ett gäng som drivs av pengar och makt. Med medlemmar som är både nynazister och KKK, Ku Klux Klan. Rickard Flinga hade länge en svastika tatuerad på sig. Den har han täckt över idag.
Hur kom du med i de här Aryan Brotherhood?
Ja, men det var jag och flera andra som skapade hela grejen. Mm. Det var jag som skrev ut hela, det var 2-3 sidor A4, alla regler och vad man måste göra och vad man inte kan göra och sånt. Och det var bara att visa att if you mess with one of us, you're gonna have to mess with every one of us, alla.
Alla är idag runt 20 000 medlemmar. Aryan Brotherhood startades på 60-talet på de ökända fängelserna San Quentin och Folsom Prison. Och de har sedan dess spridit sig från fängelse till fängelse. En av de regler som gänget är känt för är blood in, blood out.
Det var någonting som jag tog stor strid emot. Man måste döda att komma in. You die to get in, you die to get out. Och jag tyckte att det var så jävla dumt. Att varför ska du ställa till dig med ett mord? Om du sitter inne för en bankrån för 10 år och du vill vara med och de säger okej, här är en kniv, du måste döda den här negern. Right? Och sen gör du det och då får du livstid. Vad är vitsen med det?
Men vadå, kunde ni hitta på egna regler?
Ja, det var jag som gjorde det. Ja. Jag skrev ut alla regler. Och det handlade inte om att döda någon. If you get disrespected in some way, då tar du hand om dig själv eller om det är 2 eller 3 andra. We settle it. That's it. Mm. But när det gäller att döda någon bara på grund av att han är svart, nej, det var inte vitsen alls.
Enligt Rickard Flinga handlar fängelsegängen i USA till väldigt liten del om ideologi och rasism. När det väl kommer till kritan handlar det om makt. Och är du vit har du inte så många andra gäng att välja på.
You had the Texas Syndicate, det var den största TS. And then you had the Mexican Mafia, you had Nuestra Familia. Så de hade sin bråk och det handlade mest om narkotika. Mm. Det är inte som att varje gång man träffar en svart person att man ska slå ner dem. Men det är som att if they disrespect you, då kan det gå snett. Stay out of our way, we stay out of your way.
Har du förändrats?
Nej, jag tror
av att sitta inne?
Ja, det är en bra fråga. För jag tänkte på det. Inte längre, men det är som att det är någonting som saknas i min, vad kan man säga, det är inte min moral, men det är som att när de släppte ut mig, då hade jag suttit i en betonglåda på lite över 3 kvadratmeter i 13 år. Mm. Och det är inte, you have to do it. Men vad tänker du, vad gör du, vad tänker du, vad kommer att hända?
Du gråter. Isoleringen liksom.
Ja, men det är som att you just have to buy it. That's all there is. You got to buy it. I don't care how much you cry. I don't care how much you complain. You're stuck. You're fucked. You're in this cell. Get used to it. Och det är inte som här i Sverige fängelse. Visst, det är massiva. Det är mer tortyr här i häktet än det är i fängelse i Texas. Mm. För man kan inte snacka med någon. När det är allt galler, om du har ingenting att göra, då kan du bara sitta där och snacka med någon som är i nästa cell.
Tror du att fängelset har gjort att du har fått liksom mindre empati? Att man, du har blivit hårdare av att genomgå det här?
Nej. Inte ett dugg. Och det är som folk tror att man skulle bli bitter eller någonting. You put yourself in that situation.
Mm.
Det är inte någon annans fel än min. Det är mitt eget fel.
Mm.
Det är jag som har gjort det här. Det är jag som gjorde så att jag hamnade i
Rickard Viking Flinga överlevde 20 år i fängelse i Texas, varav 13 år i isoleringen. Han beskriver hur han under flera år hade brevväxling med Annika Östberg. Tillsammans kämpade de två morddömda svenskarna med byråkratin och UD för att få komma till Sverige. Rickard fick först avslag för att han inte hade tillräcklig anknytning. Detta trots att hans mamma, pappa och bror var svenska medborgare som vid det här laget bott flera år i Sverige för jobb och studier. Men i mars 2000 var det äntligen dags. Rickard Viking Flinga landade på svensk mark.
Ja, precis.
Men då hade du aldrig varit i Sverige?
Nej.
Men du blev liksom utvisad sen då till Sverige?
Ja, de har ett lag i USA att om man är en medborgare av ett annat land... Då sitter du ut din straff. Men du får aldrig komma ut på gatan. Förstår du? Jag blev överlämnad till Immigrationsverket. Men det blev aldrig det här som man ser i film eller någonting sånt. Att man kommer ut och sen är man helt ställd. Oh, cars. Look, there's a car. Förstår du?
Det blev inte så.
Nej, det blir inte så.
Hur var det när du landade liksom och du kom till Sverige för första gången?
Ja, det var jätteroligt. It was fantastic.
Mm. Men då vad hade du för plan då? Liksom? Hur klarade du det?
Jag hade brevväxlat med en kristen familj i Västerås. Och de sa att när du kommer ut, då träffas vi på Arlanda. Och då, jag bodde hos dem för, vad var det, mars, april, maj, juni, juli, august. Fem månader efter jag kom hit hade jag skaffat lägenhet, lärt mig språket, kunde läsa och skriva svenska och skapade det första jobbet.
Vad jobbade du med då?
Jag jobbade på en ställe, den är i konkurs nu. Det var en leverantör som hette Saba. Och det var de som jag körde truck. De skickade ut grönsaker och frukt till alla. Till Ica, till Coop. Och man får en order, plockar så många.
Det var väldigt bra jobbat. Alltså, hur många månader sa du när du lärde dig språket?
Ja, när jag flyttade ut, när jag fick förlägenheten och första jobbet. 5-6 månader.
Oj. Men du verkar ha gjort så mycket efter att du kom ut i sågverk. Var du fritidspedagog också?
Mm. Ja.
Och föreläsare?
Ja.
För att många gånger kan det vara väldigt svårt om man har suttit länge i fängelse och ens få något jobb. Alltså, hur har du klarat det?
Ja, men det, jag vet inte. Grejen är att det är för många... Som säger att jag har suttit inne, tycks in och mig, fixa någonting för mig. Jag var van att fixa saker för mig själv. Då lånade jag cykeln från familjen som jag bor i. Och då var det cykla ner till stora kontoret för ABB och knacka på dörren. Jag behöver ett jobb.
Mm.
Vad kan du göra? Det här, jag kan svetsa, jag kan svarva.
Dömde de dig på något sätt alltså, när de såg din tåretatuering?
Inte som jag vet. Nej. Inte som jag vet, Josef. Ingen sa någonting. Ingenting.
Mm.
Men till slut fick jag ett jobb. Jag bara knackade på och knackade på tills någon sa okej.
Från helvete på jorden, 20 år som gängmedlem i fängelse i Texas, för att sedan köra grönsaker till Ica och bo hos en kristen familj i Västerås. För att förstå Rickard Viking Flinga behöver vi förstå var han kommer ifrån.
From my backyard, I could run to Hollywood Boulevard in 15 minutes. So I grew up right in the middle of Hollywood and Vine. I knew everything. 60-talet när de började sätta in these stars in the sidewalk and all that.
Du är född i Argentina.
Yeah.
Och din pappa är från Tyskland och mamma var det Finland.
Ja.
Oj.
Ja, men det är en historia som jag tänker på. De visar väldigt bra dokumentär om andra världskriget. Det var någonting som Min mamma hade berättat för mig och min bror när hon var full en gång att pappa var med i den här striden för Stalingrad. Mm. So he was a German soldier.
Men var han nazist?
I suppose so, but I mean I never got his opinion. Men han pekade ut judar. Ja, titta på näsen, titta på hans läppar.
Rickard vågar aldrig konfrontera sin pappa. Fysisk och psykisk misshandel var vardag i hemmet.
Hur min, what you call upbringing, min uppfostran, man gjorde inte samma misstag två gånger. Mm. Man gör det en gång och får jävla mycket stryk. Man gör inte om det. Oh, and that was, in a sense, that's how I learned to live.
Rickard hade dock en stor hemlighet för sin nazistpappa.
Two of my best friends in my life, both of them were Jewish, but I never told my parents. Om jag hade sagt vad de hette efternamn, då skulle det vara, vadå, Leventhal. Mm. Det här är inte någon arisk namn, förstår du?
En kväll frågar hans judiska barndomsvän om Rickard inte vill stanna kvar på middag och sova över.
Och det var någonting som jag hade aldrig tänkt att sov någon annanstans. Mm. Förstår du?
Ja. You know?
Och jag ringde hem, right? Och snackade med mamma och hon, jag kunde höra att hon hade handen över luren. Ja, men Ricky, ja, det går bra. So I got to spend the night and had dinner with them. Och satt på samma bord.
Som de vuxna?
Ja.
Hur gammal var du då ungefär?
12.
Och det är första gången du får sitta vid bordet med vuxna.
Och they pray. In other words, de går igenom en hunu, all this stuff. Förstår du? I was just fascinated watching this. You know, I mean, skickade potatis och skickade här. Fan, jag fattade ingenting. Mm. Och det var en sån lugn ställning. Och barnen kunde snacka med mamma och pappa som jag snackar med dig. Mm. Jag skulle inte våga.
Rickard var alltså 12 år första gången han fick sitta vid bord och prata med vuxna människor. Hemma hos Rickard förväntades han och hans bror sitta tysta på sitt rum tills det var dags för middag.
Om mamma kommer hem överhuvudtaget, om hon inte sitter på en krog och dricker. Och då är det, maten är klar, jag åt aldrig en middag med mamma och pappa. Alltså. Hela mitt liv.
Vadå, ni satt själva?
Ja, vi satt på ett litet bord bakom kylskåpet i köket. Och mamma och pappa, de åt på ett vardagsrumsbord in the living room.
Det måste ju ha påverkat dig mycket. Det känns ju inte som ett kärleksfullt hem liksom.
Oh, absolut inte. Nej. Absolut. Mm. Aldrig fått höra från min pappa att jag älskar dig. Mm. Eller fått en kram från honom. Ingenting sånt.
Och med den bakgrunden började jag förstå vad som hände när Rickard Viking Flinga kom utanför murarna och landade i Sverige i mars 2000.
När jag var gift med en svensk kvinna här, anledningen till det, men 90% av det, handlade om konflikt mellan mig och hennes barn. Mm-hmm. Och det var som att när jag växte upp, då fick jag lära mig, barn bestämmer inte en jävla dugg. Mm.
Och så kommer svenska barn.
Ja, sen kommer den, hon hade tre vackra barn, nice kids, right? Mm. I don't know, the sun was red here, I don't know where he came from. But...
Rickard var gift med en svensk folkhögskolelärare i några år. Men de ständiga konflikterna mellan honom och tonårsdottern i huset eskalerade. De hade en gillestuga där dottern bodde. Rickard fick spel när hon hade tagit fram en häftpistol för att sätta upp tyg för en himmelsäng.
Men en häftpistol, förstår du? In i taket. Och hängt ner allt det här. Och det var kanske 100 stycken. Och allt jag ser, ja visst, det ser hur fint som helst ut. Men du måste dra ut varje jävla stift innan vi kan sälja den här huset. För vi vill flytta till Uppsala. Jag kommer inte att dra ut någon jävla stift.
Sa du?
Ja. Så, så det gick en vecka och allt var kvar. Ingenting. She hadn't changed anything, right? Så en dag, det var jobbigt på jobbet, kommit hem. Jag jobbade skift på en sågverk. Försöker att sova på dagen. Anyway, jag var lite full också. Jag förstörde hela gillestugan. Jag menar allt. Hon hade byrå med speglar på allt. Jag slog sönder hela jävla gillestugan. Och sen, då var det bara, jag satt i köket och söp och väntade för barnen. Så hon går in och det tog, jag hörde henne, för dörren var lite trång och slammed the door. Det tog kanske 30 sekunder. Hon bara skrek, I mean full hals.
Då hade du slagit sönder hela hennes rum?
Ja, eller? Ja, det var ingenting.
Vad sa frugan om det här?
Ja, ja, men hon var inte glad.
Nej, frun var inte glad. Det slutade med skilsmässa. Men den svenska familjen är ju bara en av de två familjer som Rickard Flinga har förlorat. Han har också sin amerikanska familj.
Jag vet inte var min son är, men jag vet var min dotter är.
Under flera år hade de brevväxling. Men Rickard verkar rädd för att träffa sina barn.
Och vad händer då? Då öppnas en, som man kan kalla för en, like a Pandora's box.
När vi sitter där i bilen blir det tydligt att han känner skam. Han vill inte att hans barn ska komma hit. Utanför bilen där vi sitter står rostiga containers. Lägenheten var tidigare hem för missbrukare och hemlösa.
You know, jag har min säng, soffa och allt, men det är väldigt nersliten. Mm. Och det är som att jag har inte råd att springa ut och köpa en säng. Mm. Förstår du? It's impossible. Mm. Och sen har jag den här tanken också att I could fix this. Mm. I could fix this.
Hans dröm är att kanske ha råd att flyga till Mexiko. Ta in på hotell och att dottern, hon som han säger sig ha dödat för, ska kunna ta sig över gränsen. Rickard Flinga, han får inte sätta sin fot i USA igen.
Jag hade kontakt med min son flera år sedan. Då var han var i, he was a career military in Afghanistan. Och han sa, ja men det spelar ingen, jag sover på golvet, jag vill träffa dig. Mm. Och jag bara sa, nej det går inte.
Varför då?
Det går
om,
inte.
Om de vill ändå,
ja, men,
det är ändå deras man pappa, kan, ja, ja, hur det än ser ut.
Så ja men det spelar en stor roll för mig att you know, vanliga folk har en gästrum, de har en extra sovrum. Mm. Förstår du? They have it put together. Okej, visst, det är ingen problem att sitta och snacka ett par timmar. Men you know, jag har en tresits soffa som går inte att sova på. Mm. Och jag skulle inte säga till min son, okej, här är en kudde, lägg dig på golvet. Mm. You know, jag vill att det ska vara
bra. Även om han vill det.
Ja, jag vill att det ska vara bra.
Och
vad fint. Men ja, men det går inte.
Rickard slår bort varje argument med att det inte går för att han är för fattig. Men i grunden finns det också en annan anledning till varför han inte träffar sina barn på över 40 år.
Man skulle tro att det skulle vara en priority. Mm. Men det finns inte. Jag tänker på dem visst. Men you know, min fru gifte om sig och allt. Och, you know, det var någon annan som somebody else that raised them. Det var inte jag. Jag är en främling till dem.
Det är ganska så sorgset att vi sitter och röker i min bil. Jag uppskattar verkligen hur Rickard Flinga öppnar sig och berättar om sitt liv. Men samtidigt verkar livet utanför murarna varit svårare än det liv han kände till bakom galler.
Det är inte någon som ringer på och säger jag kommer förbi och vi hänger för en stund eller inte. Nej. Mm.
Mm. Vad kan du göra åt det då? Det här, att komma ur ensamheten?
Jag bryr mig inte.
Gör du inte?
Nej.
Du har varit isolerad så länge.
Ja, men jag är van att vara med mig själv. Mm. Och så fort man tar andra personer in i livet, då måste man ge för mycket ibland.
Du sitter aldrig med ryggen mot dörren.
Nej, jag vill se vem kommer in. Det är alltid ryggen mot väggen.
Fängelset och våldet i hans liv har satt sina spår. Rickard Viking Flinga tror dock att alla, även du och jag, kan gå över den där gränsen som han för länge sedan passerat. Men när jag avslutningsvis frågar honom om planerna för hans framtid i friheten, ja, då blir svaret mörkt.
Jag vet inte hur mycket längre jag kommer att leva.
Om jag fyller 70 snart.
Ja, nästa månad.
Och hur tänker du om framtiden?
Jag har ingen framtid. Det är vad jag är så jävla vidrigt när jag sitter hemma och bara tänker och tittar. Allt jag gör, det är allt jag gör. Mm. Tittar på televisionen. Mm. That's it. For the rest of my life. And it's just gonna be my...
Jag ska inte träffa dina barn. Även om du bor här. Även om det är skabbigt.
Mm, nej.
Säker?
Nej. It would be too complicated.
Tack för att du lyssnar på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmiproduktion av Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje, producent för avsnittet var Viktor Aldén, exekutiv producent hos Podmi var Joni Söderström Winter.